Så vi har idag kommit till den femte och sista delen i denna serie om lärorna om nåden. Det har varit för mig en stor glädje att kunna predika dessa läror för er under dessa månader som vi har gått igenom dem. Jag tackar Gud att jag har fått nåden att förstå dem, att jag har fått nåden att skåda undren i hans undervisning. Och att jag fått nåden att undervisa dem för er. Jag vet ju att de flesta av er är redan bekanta med dessa läror på ett eller annat sätt. Kanske mera, kanske mindre. Men det finns även de som inte är bekanta med dem och behöver få höra detta. Kanske genom inspelningarna vi gör. Därför har det varit en glädje för mig att kunna få göra detta. Och jag ber också om att Gud ska använda det till sin ära. Så, nu har vi då gått igenom fyra första delarna. Där som då, eller de fyra första delarna av fem som utgör kalvinismens fem punkter. Eller lärorna om nåden. Del 1 handlade om människans totala fördärv. Detta innebär då att människan är så totalt fördärvad av synd. Att det inte finns någon del av henne som inte är påverkad av synden. Som inte har blivit befläckad. Såväl sinnet, viljan som kroppen har alla blivit påverkade av synden. Detta har i sin tur den betydelsen att människan av egen kraft inte har möjlighet eller viljan att kunna bli frälst. Hon kan inte göra det av egen förmåga utan är i behov, akut behov, av en yttre kraft för sin frälsning. Och detta dilemma är inte utan en lösning. Bibeln lämnar inte oss människor enbart i synd, i mörker och i hopplöshet. För Gud har genom sin outgrundligt rika nåd utvalt människor, ett specifikt folk till frälsning. Och detta var då fokuset för del 2, som är Guds ovillkorliga utkorelse. Detta handlar om hur Gud, Fadern, i det eviga förgångna, före världens grund blev lagd, utvalde ett folk, ett specifikt folk, individer kända vid namn, till rättfärdiggörelse, till frälsning och till helgelse. Att detta är ovillkorligt såg vi av att det enbart är Gud som är aktiv i detta väljande. Han agerar ensam och han påverkas inte av skapelsen. Ingenting som vi gör inverkar på Guds val av vilka som blir frälsta. Varken något gott vi gör eller något ont vi gör, varken tro eller otro. I del 3 så var fokuset på hur Guds sonen försonar detta utvalda folk genom sin perfekta lydnad i sitt liv och genom sin död på korsets stam. Detta försonande och friköpta folk är fullkomliga, eller görs fullkomliga genom Kristi offerdöd. Denna försoning är alltså perfekt för alla dem som Gud har utvalt. Och den är därför begränsad till dessa individer. Men för dessa individer som den är begränsad till är den alltså fulländad. Denna försoning innebär också att Jesus Kristus själv går in i det allra heligaste för att be för sitt folk. Så försoningen är alltså såväl förlåtande av skuld, att dö för någon annans synd och att be för dem. Och senaste gång så behandlade vi oemotståndlig nåd, vilket är Gud, den helige andes kallande, livgivande och på nytt födande verk. Där faderns utvalda och sonens försonade blir kallade till frälsning. Det dras oemotståndligen till Gud eftersom det fått en ny vilja som nu längtar efter Gud för första gången. Detta kall är effektivt eftersom det alltid leder till frälsning. Och denna nåd är inte bara så nödvändig för frälsning, så som romerska katoliker menar. Ja, nåden är nödvändig för frälsning, men den är också tillräcklig för frälsning. Det betyder alltså att ingenting behöver läggas till denna nåd. Den är fullständig. Det behövs inget annat än Guds nåd. Varken tro eller goda gärningar. Det här leder oss så vidare in på dagens tema, vilket är det heligas bevarande, eller det heligas framhärdande. Efter att vi har insett vår egen ställning, vårt fördärv, vår synd, vårt behov av en frälsare och den treenige Gudens frälsning, så kommer vi oundvikligen till frågan om hur dessa frälsta, deras nuvarande position, deras nuvarande liv, och hur det är säkert att dessa utvalda, dessa försonade, dessa kallade verkligen håller ut till slutet. För det är klart att denna värld är starkt fientlig mot Gud, mot Bibeln, mot Guds folk. För den som är intresserad av historia, i synnerhet kyrkohistoria, så är det ingen överraskning att det i alla tider har funnits länder, folk, härskare, ledare som starkt motarbetat Guds folk, som förföljt dem, ja, som till och med dödat dem. I gångna tider har det varit så illa att Gud till slut sände en stor flod över hela jorden som utplånade allt liv på marken och i luften. Utöver det då som räddades i en ark. Då kan man väl fråga sig om det faktiskt är så att Guds utvalda håller ut till slutet. Eller är det möjligt att avfalla från den nådefulla ställning som det nu befinner sig i? Att förlora sin frälsning? Eller är det så att Guds heliga, som det också kallas, hans försonade folk, Guds heliga, att det är så säkra i sin ställning som Guds barn att det inte kan gå förlorade? Är det så att det som Gud har förutbestämt, det som han har påbörjat, det kommer han också att fullborda? Och detta är något som vi ska titta närmare på idag. Så till att börja med ska vi lära oss vad begreppet det heligas bevarande innebär. Det heligas bevarande, eller det heligas framhärdande, det vill säga det heliga håller ut. Dessa begrepp är två begrepp som talar om samma sanning från olika synvinklar. Enkelt sagt innebär läran att de människor som tar del av nåden och kraften som förenar oss med Kristus genom tron, de människorna kommer att fortsätta i förening med Kristus. Det är genom den treenige Gudens bevarande verk som det heliga framhärdar, alltså håller ut i sann tro och i de gärningar som följer av på nytt födelse och tro. Förra gången talade vi om begreppen synergism och monergism. Detta för att kort repetera innebär hur vi ser på frälsningsverket och vem som är delaktig i det. Synergism innebär ett samarbete mellan Gud och människor. Så att Gud har en del och människa har en del. Oftast menar man att Gud är den som gör frälsningen möjlig och att människan är den som väljer Gud och gör frälsningen verklig. Monergism, å andra sidan, innebär att frälsningen är Guds verk alena. Endast Gud är aktiv i frälsningen av syndare, eftersom syndaren är död i sina synder och överträdelser. Han har varken viljan eller möjligheten att göra något för sin frälsning. Gud är alltså suverän i sin frälsningshandling. Det är det som monergism innebär. Vi inser då att Bibeln lär att frälsningen är ett monergistiskt verk, det vill säga Guds verk alena. När det då kommer till det heligas liv här i världen så stöter man snabbt på det som Bibeln kallar för helgelse. Med detta koncept menar man att människan helgas till att bli allt mer lik sin Herre, till att dö bort från sina synder och bli mera Kristuslik, mera Guds lik. Det finns två delar av helgelsen. Dels omedelbar helgelse, vilket är Guds verk där vi helgas till hans eget folk. Och progressiv helgelse där vi genom vårt liv här på jorden formas och helgas till Kristi likhet. Den progressiva helgelsen är ett synergistiskt verk. Det är ett samarbete mellan Gud och människor i formandet av människan till Kristus likhet. Frälsningen är Guds verk alena, monergistisk. Helgelsen är synergistisk samarbete mellan människa och Gud. Så varför nämner jag detta nu? Jo, för att jag vill att vi ska förstå att läran om det heligas bevarande, eller i det här fallet mera korrekt det heligas framhärdande, innebär att människan för första gången är delaktig i Guds verk. Hittills har vi sett att människan är död i sina synder. Hon kan inte göra någonting. Hon är i ett hopplöst läge. Hon är i behov av en frälsare. Och att den treenige guden ensam verkar i frälsningen, i väljandet, i försonandet och i kallandet. Men historien tar inte slut där. Det slutar inte med frälsningen. När dessa människor så väl har blivit frälsta, när de har fått ett nytt hjärta, en ny vilja och tillgång till Gud, så inleds en vandring mot den himmelska staden där vi nu är delaktiga. Det som kristen, i kristens resa, som dels vandrar i dödsskuggans dal, dels vandrar på Herrens ljuvliga berg, dels prövas han på fåfängans marknad, dels så uppbyggs han genom trofast och hoppfulls gemenskap, dels drabbas han av svårigheter i förtvivlans slott, och dels får han vila i landet som kallas min lust. Och som genom allt detta vinner en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Det heligas bevarande är alltså Guds verk i att han bevarar oss till Kristi Jesu dag. Försäkrade om detta strävar det heliga att fortsätta i Guds välvilja och så förhärliga sin Herre som gett den förmågan att göra just detta. Inte så att det är helt ensamma i denna strävan. Nej, i Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 och 13, ifall ni vill vända dit, ger Paulus en förmaning till de Filipper som han kallar sina älskade. Det som alltid varit lydiga. Det som han tidigare i kapitlet kallar för det heliga i Kristus Jesus. att det nu ska arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Dessa heliga som har varit lydiga, som varit med i arbetet för evangeliet, som delar nåden med Paulus, som har fått nåden att tro på Kristus och lida för hans skull, är det som Gud har börjat ett gott verk i och som han ska fullborda till Kristi Jesu dag. Dessa heliga ska arbeta med fruktan och bevan på sin frälsning. Det ska inte vara passiva. Det ska inte bara sitta och vänta på Kristi återkomst. Det ska inte bara upprepa för sig själv: en gång frälst, alltid frälst. Nej, det ska arbeta med fruktan och bevan. Fruktan att förlora sin frälsning. Nej, fruktan och bevan för att det är Gud som verkar i den. Och vad kan vara mer skrämmande än att veta att Gud själv, himmelens och jordens skapare, kung över hela skapelsen, domare över det döda och det levande, den helige, den rättfärdige, den allsmäktige, han som avskyr synd, att han verkar i oss, hans utvalda. Det finns inte en stund, inte ett tillfälle, inte en tanke, inte ett ord, ingen gärning som inte sker i hans omedelbara närhet. Skulle vi inte frukta och beva ifall vi visste att alla våra gärningar, alla våra tankar, alla våra ord, även det som sker i det fördolda, skulle spelas in på video och på en utvald dag spelas upp på alla tv-apparater, alla smarttelefoner, alla datorskärmar, för alla människor att se? Vem kan uthärda en sådan tanke? Att allt det vi gjort är till minsta detalj, som vi tror vi har sagt, tänkt, utan att någon vet om det, att allt sådant blir offentlig info, det är en fruktansvärd tanke. Och det är detta som psalmisten talar om i inledningen av psalm 139. Ifall ni vill vända till psalm 139, jag ska läsa de inledande verserna där. Psalm 139. Som oftast läses för ett helt annat syfte. Oftast när ett barn har blivit fött läser man det på ett dop. Det är en passande psalm för det finns många verser som talar om hur vi är underbart skapade. Men här i inledningen till psalm 139 som vi ska läsa nu, så står det: för körledaren en psalm av David. Herre, du rannsakar mig och du känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart ska jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bäddar för mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrådens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla om mig. Säger jag, låt mörkret täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Slutar där. Så det är en fruktansvärd tanke att veta att Gud själv ser oss och är nära oss i varje stund. Är vi ytterst i havet, låter vi mörker täcka oss, bäddar vi för oss i dödsriket eller far upp till himlen, så är Gud där. Det finns inte ett ställe eller en situation där han inte är. Och där han inte vet vad du gör eller tänker eller säger. Så arbeta därför med fruktan och bevan. Men det är inte ett ensamt arbete. Så som psalmisten skriver att Guds hand leder oss. Så skriver aposteln att det är Gud som verkar i oss både vilja och gärning. Det vill säga varken det som vi vill göra eller det som vi verkligen gör är enbart vårt verk utan Gud som verkar i oss. Detta är Guds bevarande verk i oss som gör att vi är och blir villiga och uthålliga i arbetet för hans rike och till hans härlighet. Till Kristi Jesu dag. Och det är detta som menas med läran om det heligas framhärdande, det heligas bevarande. Vi framhärdar för att Gud bevarar oss. Ingen kommer att gå förlorad av alla det som Gud utvalt. Men det som han verkligen utvalt. Verkar han i och han bevarar dem till den yttersta dagen. Och detta måste ta sig i uttryck i att det till det första, för det första tror. Och att det fortsätter i goda gärningar. I att det älskar Guds lag och att det håller den. Men det är också viktigt att vi inte glömmer ett annat ämne. Som är kopplat, nära kopplat till denna lära. Som är egentligen en direkt följd av denna lära. Och det är frågan om att vi kan vara säkra i vår frälsning. Vår frälsningsförsäkran. Låt oss begrunda det en stund. Under det vi har gått igenom dessa fem punkter har jag lagt största vikt på att visa att frälsning är ett verk av en suverän Gud. En treenig Gud som aldrig misslyckas eller som aldrig bara försöker eller aldrig bara ger en möjlighet. Utan som med säkerhet frälser och återlöser alla dem som han har bestämt till evigt liv. Nu idag har vi talat om det heligas bevarande. Att det är ett verk, ett Guds verk. Jag ville börja där för att lägga grunden för det som är vår frälsningssäkerhet. Det vill säga Guds suveräna verk i alla det som tror. Eftersom Gud är den som verkar och kommer att fullborda sitt verk på Kristi Jesu dag är det också säkert att det som han har utvalt också kommer att bli frälsta. Vår frälsningssäkerhet ligger alltså inte i något vi gör, utan i den treenige Gudens löften. Och detta hjälper oss att framhärda, att vara uthålliga. Det uppmanar oss och uppmuntrar oss att förtrösta på Guds nåd i Kristus Jesus. Och hans löften i evangeliet, det ger oss ett starkt skäl att med all vår kraft och med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt förstånd leva ut det kristna liv som vi blivit kallade till. Och när vi lever ut det i kraft av den helige ande, då växer vår förtröstan på Gud. Vilket i sig leder till större gärningar. Till mognad, till mera kristuslikhet. Det styrker oss i bön, det gör kärleken mera fulländad. Och det öppnar upp för större gudsfruktan. Med andra ord, vi växer i helgelse genom att vi förtröstar på Gud och hans löften. Ja, på en suverän och allsmäktig Gud som är kapabel och kommer att utföra allt det som han har utlovat i skriften. Därför, försäkran om tro som leder till frälsning måste vara förankrad i sanningen, i Guds ord, i skriften, som andra visa människor har sagt före mig. Din teologi har betydelse. Om din försäkran är först och främst grundad i subjektiva ting som upplevelser, känslor eller mänsklig vishet, men saknar en objektiv grund i Guds uppenbarade ord och hans löften, så är den inte bättre än vilken annan religiös övertygelse som helst. En tro på Guds bevarande av alla sina heliga och deras framhärdande leder till ökad försäkran. Att förneka att alla Guds heliga uthärdar är att förneka Bibelns klara undervisning. Skriften fullkomligen överflödar av verser som talar om vår frälsnings säkra grund. Bara genom att läsa i Psaltaren kan vi fylla hela dagen med texter som talar om att vi är säkra i den heliges hand. Jag ska läsa några av dem. Ni får lyssna bara. Psalm 3, vers 7-9. Jag fruktar inte 10 000 man som omringar mig från alla håll. Res dig, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar de gudlösa ständer. Frälsningen finns hos Herre. Låt din välsignelse vila över ditt folk. Selah. Psalm 23, bekant psalm för allihopa, vers 4-6. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Psalm 27, vers 35. Om en här belägrar mig, reds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Psalm 46, vers 2-4. Gud är vår tillflyktsstyrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför reds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bevar vid deras uppror. Selah. Och Psalm 73, vers 24-26. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag intet på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Också några ställen i Nya testamentet vill jag läsa. Även här har vi en flod av texter som talar om vår säkra frälsning. Romarbrevet 8 är bekant för oss alla. Vers 38-39. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och så Filipperbrevet igen, min favoritbok i hela Bibeln. finns så mycket underbara texter där. Kapitel 3, vers 20-21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Och i Hebreerbrevet 12:28. När vi nu fått ett rike som inte kan skakas. Låt oss då vara tacksamma. Till sist 1 Johannesbrev 5:13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Evigt liv. Vår lott för evigt. Ett rike som inte kan skakas. Alla våra livsdagar. Medborgarskap i himlen. Hur kan detta vara annat än den säkraste förvissning om att Guds löften består. Och att de som tror på honom blir bevarade. Ja, det kommer att uthärda och det kommer att triumfera. Om en 10 000 man omringar oss, startar krig mot oss. Eller om vi vandrar i dalen som bär namn efter människans största skräck, döden. Så är vi ändå säkra på att vi har blivit frälsta. Att vi är frälsta. Och att vi kommer att bli frälsta. Jag är mycket väl medveten om att det finns det som menar att vi kan förlora vår frälsning. Att vi kan välja bort Gud. Att vi kan sluta att tro. Och så avfalla. Men älskade. Ifall någon slutar att tro och väljer bort Gud, så är det ett tecken på att den personen aldrig trodde till att börja med. Aposteln Johannes skriver om dessa i 1 Johannes brev på följande sätt. Det har gått ut från oss, men det hörde aldrig till oss. Hade det hört till oss, skulle det ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Och även vår Herre Jesus varnar för dessa människor som uttrycker en tro men som inte är bland de heliga. Han ger oss också tecken på hur vi ska känna igen dem. Matteus 7 talar han om det. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Och inte heller ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Så kommer den värsta versen i det här stycket. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Jag är övertygad om att vi alla känner någon människa som kommer att få höra dessa fasansfulla ord på domens dag. Som har uttryckt en tro här i detta liv. Men som aldrig var en sann troende. Och det kommer att få höra de värsta orden som man kan höra. Gå bort ifrån mig. Gå bort ifrån mig. Men det är med tanke på detta vi åter en gång ska vända till Johannes evangelium. Idag vill jag att vi ska läsa några av de verser som finns i kapitel 10. För de som känner Johannes evangelium är det bekant att kapitel 10 är kapitlet om den gode herden. Jesus talar om sanna och falska herdar. och hur det känns igen. Fårens herde går in genom porten. För att kort sammanfatta det här kapitlet. Fårens herde går in genom porten och han kallar sina får. Och det följer honom eftersom det känner igen hans röst. Men falska herdar och främlingar, tjuvar och rövare, som Jesus också kallar dem, med en tydlig anspelning på de judiska ledarna, de som inte trodde, de som inte ledde sina får som de hade blivit kallade till, att det inte går in genom porten utan att det tar sig in från ett annat håll. Fåren, sanna fåren, flyr från dem eftersom de inte känner igen främlingars röst. Jesus är porten. Endast genom att komma till honom kan fåren komma in i fårfållan, det vill säga komma in i Guds rike. Endast genom att komma till honom kan det också komma ut och finna bete. Jesus är den gode herden. Han känner sina får och hans får känner honom. På samma sätt som sonen känner fadern och faderns sonen. Vilket sätt känner de varandra? Känner de bara till varandra? Nej, det är en intim relation som ger oss en inblick i hur omöjligt det är att separera dessa två parter. Fadern och sonen och sonen och hans får. Jesus ger också sitt liv för fåren och han tar det tillbaka. Och detta är ändå en tydlig referens till hans offerdöd och uppståndelse som strax skulle komma. Men denna del av kapitlet känner många till. Den gode herden är ett uttryck som många lär sig redan som barn. Men det finns en andra halva av detta kapitel som inte får lika stor uppmärksamhet som den första. Ja, det är sant att Kristus är den gode herden och att han ger sitt liv för fåren och att han tar det tillbaka. Detta har vi just konstaterat. Och vi bör minnas det när vi läser texten från detta kapitel. Men vi får inte sluta där. Det finns även en annan sida av denna sanning som har lika stor betydelse. Och det är det att det finns det som inte är och inte hör till Jesu får. Det är som om någon här skulle ifrågasätta Jesu undervisning och menar att han är otydlig. Som att det är att många inte tror på honom är en orsak eller ett bevis för att han ljuger. Att han inte är Gud. Att han inte kan frälsa. Att han inte är Messias. Hur kan någon av oss få vara säkra på sin frälsning om han inte kan övertyga ens sitt eget folk och ledarna för detta folk? Det är samma protest som vi såg i Romarbrevet 9 när vi gick igenom det. Där Paulus försvarade sig mot den osynliga motparten som menade att eftersom Guds eget folk, judarna och i synnerhet de judiska ledarna förkastade Jesus och inte trodde på honom, så finns det orsak att misstro Guds löften. Alla de löften som vi just läst om i Saltaren och Nya testamentet. Dessa kan inte gälla eftersom så många av judarna, så många av de ledarna, av ledarna för detta folk, det som mer än någon annan kände till lagen, profeterna, som kunde läsa den på sitt eget modersmål, på hebreiska. Vi måste alltid översätta det först. Men de kan läsa det på sitt eget språk. Dessa människor som borde ha mer auktoritet och trovärdighet än någon annan, om det förkastar Jesus, hur kan då vi tro att vi har en orsak att finna tröst i hans löften, i Jesu löften. Eller som denna tidsbelackare skulle säga, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det var sedan skapelsens början. Eller varför inte en för detta ämne mer specifik fråga, hur kan vi lita på hans löften? Vem som helst kan väl förlora sin frälsning. Är det så? Är det vad denna text lär oss? Låt oss ta reda på och läsa den. Johannes kapitel 10. Vi börjar läsa i vers 22. Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade, jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Det ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Vi slutar där. Återigen, detta är en del av Jesu undervisning om att han är den gode herden. Om att han ger sitt liv för sina får. Men detta togs inte väl emot av judarna. Alltså i det här sammanhanget en hänvisning till de religiösa ledarna. De har tidigare i kapitel 9 förkastat Jesu botande av en blindfödd man. Och i detta kapitel har de kallat honom för besatt. Och för galen. Och nu står det här och öppet ifrågasätter hans på intet sätt oklara undervisning om att han är den som leder sina får. Som ger sitt liv för sina får. Att han är deras frälsare. Guds utlovade frälsare. Om honom har profeten Hesekiel skrivit. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som var skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israelsberg i bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. Så vidare. Men de judiska ledarna som mycket väl kände till denna profetia, de förkastar detta och nu utropar det, om du är Messias så säg det öppet till oss. Jesus svarar till dem på intet sätt oklart. Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna jag gör i min fars namn vittnar om mig. Hur mycket tydligare kunde Jesus göra det för dessa ledare? Många under och tecken följde honom, precis som profeten Jesaja vittnat om att det skulle göra. Det står utan ursäkt. Bevisen är överväldigande. Det vill helt enkelt inte tro. Och varför vill det inte? Varför tror det inte? Vers 26. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Orsaken till att de inte tror är att de inte hör till Jesu får. orsaken till att Guds eget folk, judarna, de judiska ledarna, förkastade Jesus var just denna, att det inte hör till Jesu får. Orsaken till att det idag ännu finns så många som förkastar detta evangelium är att det inte hör till Jesu får. Det är inte Guds utvalda. Det som inte hör till Jesu får kännetecknas av att det inte tror. Men det är inte orsaken till att det inte är hans får. Det är tvärtom. Orsaken till att det inte tror är att det inte hör till hans får. Men hans får kännetecknas av att det tror. Eller som vår Herre säger i vers 27. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Vad gör Jesu får? Det lyssnar till hans röst. Det lyssnar till sanningen. Det lyssnar till Guds ord. Det lyssnar och det längtar att få höra det sanna evangeliet bli predikat. Det kan inte uthärda falska läror eller falska lärare. Det är inte deras herdar. Nej, det vill lyssna till sin herde. Det vill höra hans ord, det vill höra hans röst. Det lyssnar till honom. Och inte nog med det, det följer honom. Det är ivriga att följa sin herre och lyda hans befallningar. Och gå dit han leder dem och utstå förlöjligande motstånd, fara, ja till och med död. Detta är Jesu får. Han känner dem. Han har en intim relation med dem. Det är inte här en dag och borta nästa. När tidens vindar vänder dem åt ett annat håll. Nej, det är hans får. Och han känner dem. Det är hans brud och han är deras brudgum. Den himmelska bröllopsfesten står för dörren och varken bruden eller brudgummen kommer att fattas. Vers 28. Jag ger dem evigt liv. Det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Han som ger sitt liv för fåren och han som har makt att ta det tillbaka. Han ger oss löftet om att fåren aldrig någonsin ska gå förlorade. Jag vill hävda att ingen text i skriften är så överväldigande tydlig om vår eviga säkerhet. Finns det rum för att något av Kristi får ska gå förlorade? Kan det tro en dag och vara förlorade nästa? Ingen ska rycka dem ur min hand. Varken nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd kan skilja oss från honom. Kristi får är säkra i händerna på honom som formade evigheten själv. Och som om inte detta var nog så tillägger han ännu, min far som gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Det är inte bara Jesu hand, i Jesu hand som fåren är säkra. Det är även säkra i faderns hand. Fadern som har gett dem. Fadern som är större än allt. Större än dig och mig. Större än allt skapat. Han som har utvalt dem. Han som har gett dem åt sonen. Som en kärleksgåva. Han håller också fast vid dem. Och inget kan skilja dem från hans hand. Inte ens de själva. Varken död eller liv. Varken änglar eller furstar. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. jag och Fadern är ett. Är det samma person? Nej, grekiskan är här tydlig med att det är två personer, jag och Fadern. Vi är ett, är en direkt översättning från grekiskan. Sonen och Fadern är alltså fullt förenade i frälsningen och bevarandet av ett och samma folk. Det heliga. Jesu får. Så kära lyssnare, hur förhåller du dig till detta? Jag hävdar att nu mer än någonsin har din världssyn en avgörande betydelse för hur du förhåller dig till denna lära. Är din syn först och främst människocentrerad? För det är inte många som erkänner det, men det är tyvärr många som verkligen tror det. Är den först och främst människocentrerad, så att du hävdar att människan själv har möjlighet att både välja Gud och att tro på Gud? Är evangeliet bara en plan, en möjlighet för människor att bli frälsta om de så själva vill? Är såväl omvändelse, rättfärdiggörelse, helgande och förhärligande något som kräver människans konstanta samarbete och hennes vilja? Är det något som hänger på människans förmåga? Något som är beroende av det skapade? Eller är din världssyn gudscentrerad? Är han både upphovet och fullkomnaren av tro? Är han både den som utväljer, försonar och nyttföder, förklarar rättfärdig, helgar och förhärligar? Är han den som bevarar till evigt liv, som verkar i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske? Är han ensam, suverän i såväl evigheten som i tiden, överallt skapat, ja, även över din vilja? Om han är det, då är din försäkran fast förankrad i honom som aldrig kommer att förlora något av sina får. Hans löften varar för evigt, och din tro till detta kommer på samma sätt att hålla ut i slutet, eftersom han själv verkar i dig och bevarar dig. Så detta är vad kalvinismens 5 punkter lär, vad lärorna om nåden innebär. Att Gud är suverän, att han är mäktig i frälsningen av ett folk. Så vad kan vi då göra? Först och främst, detta är Guds värld. Detta är hans skapelse. Han är den som får bestämma över vad som är rätt och vad som är fel, över vad som är sant och vad som är falskt, över vad som är gott och vad som är ont, över vad som är rättfärdigt och vad som är synd. Han har uppenbarat detta i sitt ord, nedskrivet för oss till denna dag. Hur du förhåller dig till vad Bibeln lär har därför all betydelse för ditt liv. Det finns ingen som inte står under Guds lag, såväl troende som icke-troende, såväl det heliga som det som går förlorade, kommer alla att dömas efter sina gärningar. Gud har den rätten, och han är alltid rättvis i sitt dömande. För den som tror på vad Bibeln lär om människan, om Gud, om synden, om frälsningen genom nåd och om livet i Kristus till Guds ära. Bör därför ha den inställningen att varje tillfälle är dyrbart. Varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund, ja, varje andetag är en gåva från Gud. Han har gett oss ett liv, inte för att vi ska leva det för vårt eget bästa, utan för att söka honom och ära honom. Paulus säger i Efesierbrevet att vi ska ta vara, välvara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Om så våra dagar är onda och få, bör vi så mycket snabbare ta välvara på varje situation och leva för rättfärdigheten. Hur du lever tar sig uttryck i varje tillfälle. Hur du förhåller dig till framtiden eller till stunden speglar hur din teologi är. Är den gudscentrerad eller människocentrerad? Nedslås du av ondskans ständiga framsteg och förkastandet av Guds lag? Eller stiger du upp varje morgon med blicken fäst på Gud och med orden in i munnen: också idag förhärligas ditt namn, hjälp mig att förhärliga det. Och en sista detalj. Dessa läror är av största betydelse för evangeliet. Jag menar inte att alla som tror på Herren Jesus Kristi evangelium nödvändigtvis delar syn på allt detta som jag nu gått igenom och håller med om varje detalj. Men jag hävdar att alla som tror dessa läror, tror på de läror som Herren Jesus själv och hans apostlar lärde ut. Bibeln lär att evangeliet är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Men om man inte tror att det är Gud ensam som verkar i frälsningen, hur kan man då hävda att frälsningen är Guds verk? Om frälsningen är upp till människan själv, är det då inte människans autonoma fria vilja som är kraften till frälsning? Om inte Gud kan frälsa, eller gör något större än det heller, är då inte hela framtiden och all trygghet i Gud som en lös grund som kastas hit och dit av varje vindkast i läran? Är det så att din tro är stark när du själv är stark och svag när du själv är svag? Är då inte detta ett tecken på att du inte tror att Gud är densamme, att hans år inte har något slut? Att du inte tror att han är den som sa det och det blev till, och han är den som befallde och det stod där? Att hans plan består för evigt, att hans hjärtas tankar varar från släkte till släkte? När jag nu avslutar denna serie är det min bön att dessa läror ska bli till uppbyggelse, till övertygelse för alla er som har hört den. Jag vet att vi är få som uttalat håller och tror allt det som jag har gått igenom under dessa månader. Men genom kyrkohistorien har det alltid funnits troende människor som trott på människans synd, Guds suveränitet i frälsningen och säkerheten i helgande till Kristus likhet. För många lutheraner är det en överraskning att Martin Luther trodde på en suverän Gud som har frihet att välja vem han vill till frälsning, och att vår vilja är trälbunden så att vi kan bara välja synd för vår omvändelse. Om du är en av dessa som första gången hör dessa läror, det är nu du måste ta ställning till vad Bibeln lär. Du kan inte längre hävda okunskap eller brist på insikt. Gud har låtit dig höra dessa ord. Nu måste du agera. Men gör det inte utan noggrann undersökning.
Gör som judarna i Berea, då Paulus kom till dem och undervisade. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Gud har gett dig den möjligheten. Ta vara på den. För oss som tror på dessa läror, som tror på en allsmäktig Gud och på hans bevarande av alla sina utvalda, försonade, kallade, för att vi ska uthålligt fortsätta kämpa trons goda kamp och sträcka oss fram och jaga mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. För oss vill jag avsluta med att läsa de två sista verserna i Judas brev. Må detta vara vår inställning för alla våra livsdagar. Verserna 24 och 25. Han som har makt att bevara er från fall och föra er fram fläckfria och jublande inför sin härlighet, den enda guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt, före all tid, nu och i all evighet. Amen.